Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tjabba, Sissela.
Hej, Lea.
Ja, och det är torsdag och Life with Kids-podden.
Yes!
Välkommen tillbaka!
Tack så mycket.
Så himla härligt att vi fick tillfälle att prata igen.
Ja, men det finns så mycket att prata om.
Ja, jag sa det precis innan, så det här är lite läskigt. Nej, det är inte läskigt. Jag ska förklara hur allting hänger ihop så att du inte ska behöva dåligt samvete.
Ja, men det är en viktig grej. Man kan lätt bli lite paralyserad över ångest och skam och skuld. Men det finns ingen anledning till det alls. Så det ska vi väl prata om.
Skön start.
Ja.
Ska vi berätta vad vi ska prata om? Kanske. Vi pratade ju sist om det med barn och skärmar.
Mm.
Och hur deras hjärnor funkar och sådär. Mm. Och det, vi sa ju redan då att vi hoppade över, eller vi hann inte med tonåringarna.
Mm.
Och inte heller oss vuxna.
Mm.
Och det är kanske den delen jag tycker känns läskigast idag.
Mm.
Nej, men och, för du skriver ju jättefint om det, eller fint, men du skriver om det i din bok, Distraherad. Mm. Om hur det påverkar våra relationer till varandra som föräldrar och våra relationer till våra barn och sådär.
Mm.
Och jag kände så här, det här måste vi verkligen prata om. För det är ju något som, ja men det pratas mycket om det. Jag tror att alla känner lite så här, men varför gör jag som jag gör? Och varför kan jag inte bara så här stänga av den där telefonen och... Mm. Och lite sådär. Så att vi ska försöka reda i detta idag.
Mm.
Men jag tänker, om man inte har lyssnat på det avsnittet vi har gjort innan med dig, kan inte du berätta vem du är?
Ja. Oh, om jag ändå visste.
Det här kanske blir din terapitimme med mig.
Jag kan berätta det jag vet.
Ja, gör det. Vi börjar där, så får vi se.
Jo, men ja, dels är jag förälder till 2 stycken. En numera 6-åring och en 9-åring.
Mm.
Och har en forskarbakgrund inom då hjärnans utveckling och hjärnans formbarhet. Mm. Och ja, har forskat kring om man kan träna upp hjärnan med olika datoriserade metoder till exempel. Och hur formbar den är, spelar någon roll vad man gör på fritiden. Sådana typer av aspekter. Mm. Och så har jag skrivit den här boken om hjärnan och skärmen och krafterna bakom som heter Distraherad.
Mm. Och sen har ni ju, för det var ju så jag kom i kontakt med dig egentligen från början.
Mm.
Genom våran gemensamma kompis, eller säga Ulrika.
Mm.
Och ert initiativ, nu ska vi se, Arts and Hearts.
Ja, precis. Vi har en ideell förening som heter Arts and Hearts som driver på liksom samhällsförändring genom scenkonst.
Mm.
Ja, och har då haft ett projekt som heter Det syns inte som kommer spela på Parkteatern gratis i Stockholm då, 20 augusti. Med en föreställning som lyfter just det här som vi pratar om. Hur man hittar lite mer balans i sitt skärmanvändande. Vad är det som är viktigt för våra relationer? Vad är psykisk ohälsa och vad är ångest och sådana saker? Genom en musikalform.
Mm. Jättefint. Jag rekommenderar alla som är i Stockholm den dagen att gå och se den. För jag fick ju 5 månader att se den här lite tidigare i våras. När ni spelade den på Skala, va?
Just det. Mm.
Den är grym. Men, ska vi ge oss i kast med detta nu?
Yes.
jag tänker att vi börjar med att prata lite om det här med tonåringar.
Mm.
Det är ju en ganska stor diskussion generellt om hur, ja, men hur vi ska hantera våra barn. Och kanske framförallt tonåringar. Vi touchade lite sist att tonåringars, liksom, det händer väldigt mycket i både kropp och knopp när man är tonåring.
Mm.
Och då har vi dessutom slängt in ett helt liksom, nytt fenomen. För det fanns ju liksom inte när vi var små. Jag fick min första mobil i gymnasiet och den kunde man ringa på och skicka sms. Liksom. Mm. Utvecklingen har gått väldigt fort och vi vet ju ganska lite om liksom, hur man ska förhålla sig till det här. Mm. Så nu börjar jag då med 10 000 kronors frågan på något sätt. Hur man ska förhålla sig till gentemot sina tonåringar och mobilen. Finns det liksom någon så här, generella råd?
Ja, de generella råden, om vi börjar i den änden, får nog vara att faktiskt titta på sig själv först. Där kommer vi direkt. Nej, men så här. Alltså, alla människor har samma drivkrafter egentligen. I kärnan så vill vi alla bli hörda och sedda. Vi vill känna att vi har ett sammanhang. Vi vill känna att vi har en meningsfullhet. En plats i livet där det spelar roll om vi är där eller inte. Mm. Och vi vill bli tagna på allvar. Vi vill ha vår nyfikenhet tillfredsställd. Och vi vill ha belöningar. Vi vill ha njutning. Och det här är gemensamt för oss alla, men det är vissa av de här aspekterna som är under då särskild utvecklingstid i tonåren. Mm. Och det gör att man är extra känslig för till exempel sociala omständigheter och sociala liksom, påtryckningar. Grupptryck och sådana saker är extra påtagligt under tonåren. Och den här rädslan för att hamna utanför styr på så vis ganska mycket av beteenden och tankar och känslor. Mm. Så det behöver man liksom ha som i bakhuvudet kanske och fundera över, får min tonåring de här behoven tillgodosedda och på vilket sätt liksom, sker det i livet i stort, men också är det kanske därför skärmen är en viktig komponent i tonåringens liv? Får den kanske här mycket av de här behoven tillgodosedda? På gott och ont. Mm. För det kan ju vara väldigt positivt om man får ut de här härliga bitarna från skärmen som många får. Mm. Men det som är komplicerat är att det också är innäslat med massor av kanske biverkningar eller vad man ska kalla det, baksidor som gör att det blir också en annan typ av upplevelse och framförallt att det kan vara svårt att balansera tiden som man lägger på det, och då kanske det går ut över det som jag pratar om som skyddande faktorer, det som vi vet att alla faktiskt behöver för att må bra i livet.
Vad är skyddande faktorer?
Ja, det är ju det som man, alltså som du sa, det här forskningsfältet med skärmarna är ju inte gammalt eftersom det inte har funnits så länge, så vi vet inte allt om de effekterna, utan vi vet bara att nu behöver presskrapa på ytan. Mm. Det som vi vet mycket mer om, det är ju faktiskt vad människan behöver för att må bra. Så att jag tycker om att börja i den änden, och då handlar det om att titta på sömnen. Mm. Alltså går skärmanvändandet ut över den sömn som man behöver. Sömnen i sig är en skyddande faktor mot att utveckla nedstämdhet och depression till exempel. Mm. Sover man mindre än 6 timmar per natt så har man en dubbelt så hög risk att utveckla depression till exempel.
Mm. Behöver tonåringar ännu mera sömn än vad vi vuxna gör?
Ja, de behöver mellan 8 och 10 timmar per natt. Och där ser man ju att det är just en koppling mellan att lägga mycket tid på skärm och att sova mindre. Mm. Och att man faktiskt får svårare att somna om man använder dem mycket innan man går och lägger sig och sådana saker.
Vad är det som gör det liksom? Är det där liksom ljuset, eller är det alla de här interaktionerna, eller vad är det som gör att man får svårare sådana?
Ja, men det är både och kan det vara. Så dels är det ljuset som kan störa själva liksom de hormoner som är inblandade, som ska få en att förstå att nu är det faktiskt kväll och nu ska man bli sömnig och allt det där.
Det är lättare sagt än gjort också på sommaren när det är ljus typ hela tiden.
Ja, exakt. Våra delar av världen. Men det kan man ju liksom ändra med inställningar och sådär, utan det är också de här interaktionerna som gör att vi får de här känslomässiga drivkrafterna exalterade. Så att innan man går och lägger sig, om man gör saker som man blir som känslomässigt engagerad av, då har man inte riktigt ro i kroppen att hitta insomningen snabbt. Nej. Och så.
Det kan man ju bara gå till sig själv. Man har legat där och scrollat och så har man sett någonting som man blir lite irriterad över. Eller, alltså så här, då snurrar ju det i huvudet och så tar det en extra stund innan man somnar. Ja, det är ju rätt logiskt egentligen, men det är ju också ganska svårt. Men då undrar man, varför är det så svårt? Är det inte bara så här, okej, jag fattar. Jag borde inte titta på telefonen en timme innan jag ska sova. Eller vad du kan tänkas vara. Och ändå gör jag det.
Ja. Och det är ju för att vi har gjort tusentals, säkert miljoner upprepningar av att få just de här behoven och känslomässiga krafterna liksom tillgodosedda genom att scrolla och titta och se om vi har några likes och om det har hänt något spännande och ja, om vi har levlat och liksom om man spelar. Så vi får allt det här som vi behöver. Här och nu får vi ofta från skärmen. Och det får vi ju. Alltså, ju mer vi har upprepat de beteendena, desto starkare blir de nätverken i hjärnan. Det här är liksom grunderna för plasticitet. Det som man gör ofta, det som man aktiverar ofta i hjärnan, det blir en upptrampad först stig, men sen så blir det en motorväg. Och då kommer hjärnan välja den banan per automatik eller lättare nästa gång och nästa gång och nästa gång. Och det är så vanor bildas. Så de här upprepningarna gör ju att vi blir vanemässiga. Vi plockar upp telefonen vare sig vi aktivt vill eller inte. Det bara sker. Vi vet inte riktigt varför. Nej. Vi inte är knappt medvetna om det.
Liksom.
Och det här har vi ju liksom fått hjälp att utveckla med ganska skicklig interaktionsdesign. Också från de här många av de apparna som vi lägger mycket tid på. Uppmuntrar ju mer användning och stimulerar just de här känslomässiga bitarna som är under särskild utveckling i tonåren.
Så att de är, om man ser på tonåringarna, alltså om jag kan titta på mig själv och tycka att jag har ett knasigt beteende som plockar upp telefonen väldigt ofta. Är det svårare för en tonåring att liksom sluta med de beteenden än vad det är för mig?
Det kan man säga. Det beror både på att liksom balansen mellan de områdena som är de här emotionella drivkrafterna, de här limbiska systemen som sitter lite djupare i hjärnan, de är mer utvecklade än de områdena som ska hjälpa oss att bromsa beteenden. Impulskontroll och liksom långsiktig planering, konsekvenstänkande, allt det där mognar senare och egentligen inte moget i hjärnan förrän 25-årsåldern.
Då är jag mogen i hjärnan nu då.
Ja.
Fint ändå. Men jag tänker, finns det några liksom tecken jag ska titta efter på min tonåring? Så här, okay, hur jag kan se att min tonåring har ett sunt beteende kopplat till sin mobil? Liksom. Eller finns det saker, så här, varningstecken? Så här, hör du?
Ja, men,
som man borde ta på allvar? Liksom.
Generellt när man pratar om liksom sunt och icke-sunt, så då är det ett problem eller inte. Då får man ju titta på, går det ut över saker i livet som stör livskvaliteten? Liksom? Är det ett liksom tvångsmässigt beteende att omöjligt att lägga ifrån sig och plocka upp i tid och otid, även när det inte är lämpligt eller när det till och med kanske är farligt? För vuxna kan det ju vara att man inte kan låta bli för att man kör bil till exempel. Det är ju direkt farligt.
Och numera straffbart.
Ja, precis. Men detsamma gäller ju tonåringar. Om man inte kan kontrollera sitt användande, att det eskalerar och att man kanske har försökt att dra ner men att det ändå inte går. Då kanske det börjar gå ut över livet i de saker som man vill ska fungera. Till exempel skolan eller motion eller andra relationer som... och sömn och sådana saker som hör till de här kanske skyddande faktorerna då.
Just det, vi kanske ska fortsätta med dem.
Just det,
vi pratade spår. Om... Ja, precis, det är lätt att det blir så. Det här är ett ämne som liksom, man kan inte... det bara bubblar. Men vi pratade om sömn, det är en sån.
Sömn är en sak, motion är en annan sak. Och för ungdomar, det är ju en timme om dagen rekommenderat att man ska få upp pulsen och svettas.
Och det är ganska mycket ändå. Alltså om man ser på en... Nu har jag ju inga tonåringar än, så jag kanske inte ska uttala mig om det här. Och det ser ju jätteolika ut. Men det känns som att det är ganska svårt att hitta, eller i alla fall lite utmanande, att hitta den tiden en timme per dag. För en tonåring som kanske går i gymnasiet eller liksom har ganska mycket i skolan. Och sen,
Men då ska man också komma ihåg att av 17-åringar så lägger 50% mer än 6 timmar om dagen på mobilen.
Ja, okej. Det finns någon
så
timme
någonstans
där.
Finns det någon timme att ta.
Okej.
Men det är ju många som har en balans i det här. Det är inte så att alla tycker att det är svårt. Men en del tycker att det är jättesvårt. Och har kanske inte förebilder runt omkring sig heller som kan hjälpa till att reglera och balansera.
Men, du är tillbaka hos föräldrarna igen då.
Jag försöker. Sömn, motion, umgänge i verkliga livet. Mm. För det är faktiskt en skillnad att ses på riktigt i en fysisk miljö. Mm. Jämfört med att skicka ett hjärta på textmeddelande. Det händer andra saker i kroppen när vi faktiskt möts. Mm. Och många av de saker som händer har en direkt effekt på vårt mående och våra känslor. Och det är bland annat hormonet oxytocin som utsöndras när vi ser varandra i ögonen. När vi känner en samhörighet och kan få en kram eller kan ta action på här och nu. Om du fäller en tår så kommer det skapa en reaktion i mig som gör att jag kommer känna ett behov av att försöka trösta dig och krama dig och sådana saker. Och det här är mycket av det som går förlorat i textmeddelanden och sådär, förstås. Sen kan man ju få ett stöd online också, som man, där det faktiskt inte finns möjlighet att ses fysiskt. Nej. Och då är ju det stödet bättre än inget stöd alls, förstås. Mm. Okej, så umgänge i verkliga livet. Aktiviteter som känns utvecklande och roliga. Mm. Och där kan det ju ingå att ha e-sport till exempel. Eller så. Men poängen är att det ska vara någon aktivitet som känns som man, där man blir hörd och sedd, där man har en meningsfull fritid, där man känner att man utvecklas. Och det ger glädje och samhörighet också. Hjärnvila är en sån här...
Det har jag tänkt mycket på sen vi pratade om det här sist.
Ja. Mm. Att faktiskt koppla ner och inte göra någonting alls ibland. Det behövs för att hjärnan ska reparera sig och integrera nya med gamla tankar och tillåta kreativitet att komma fram och skapa oväntade kopplingar mellan saker som man inte hade tänkt på förut.
Och du pratade om en tidsspann också då, som jag trodde var per dag, men du sa att det var per timme. Var det 5 minuter per timme?
Ja, men någonstans där är ju...
Och jag sa att 5 minuter per dag, perfekt. Det ska vi nog få till.
Ja, men regelbundna pauser, att faktiskt låta hjärnan få en chans att starta på nytt på något sätt och reparera lite av det som sker konstant med uppbyggnad av mycket aktivitet. Och det är ju celler som behöver rensas från slaggprodukter och allt möjligt. De måste ju få en chans att göra det. Och då behöver vi ha lite, eller noll, så lite som möjligt stimulans där vi blir engagerade och behöver arbeta aktivt med våra tankar. Utan låter dem studsa som de vill. Det är ju aldrig så att hjärnan har noll aktivitet förstås. Men där vi inte kognitivt anstränger oss att tänka på saker.
Och det är ju ganska... jag tycker de perioder i mitt liv när man har haft så här super, super mycket att göra. Mm. Så kommer man till en gräns och känner så här, jag kan inte tänka längre. Nej. Alltså så här, jag kan inte tänka... kreativt alls, jag kommer inte på någonting nytt, alltså det är liksom bara så här, jag gör bara och så tar man sig en paus och så bara, det känns som att hjärnan börjar funka igen, då stämmer ju det också, det är bara inte en känsla utan det är på riktigt.
Ja, och det hör ju också ihop med stress. För stress är ju kopplat till ämnen som kortisol till exempel, som är ett hormon som faktiskt är toxiskt för hjärnan. Det gör att
det är gift liksom.
Ja, det gör att nervcellerna faktiskt dör om man går omkring med det under lång tid. Och jag menar, okej, kortisol är också en del av vår naturliga levnad. Vi behöver kortisol för att leva.
Det låter som att vi ska bli hjärndöda allihopa.
Nej, men om man går omkring i flera veckor och har liksom stress på ett sätt som inte känns hanterbart och som går åt fel håll, då kommer också de här negativa konsekvenserna.
Och nu touchar vi lite till min nästa fråga, men du skriver också att man blir mindre liksom kreativ, mindre smart i som närvaron av telefonen. Kan du utveckla? Ja. Jag tycker att det var ganska spännande ändå.
Ja, tittar man på vad som händer med våran förmåga att tänka, alltså våran uppmärksamhet och vårat arbetsminne, för det är det som är den funktionen i hjärnan som gör att vi kan tänka här och nu. Det som vi tänker på, det använder vi vårt arbetsminne till att göra. Och då har man undersökt vad som händer med arbetsminnet när man har mobilen i närheten och gjort experiment där man låtit en tredjedel fick ha med sig mobilen in och lägga den på skrivbordet bredvid det arbetsminnestest som man skulle göra. En tredjedel fick ha den i fickan Och en tredjedel fick lämna den utanför rummet. Och så fick man göra logiktest och arbetsminnestest. Och i alla tre de här scenarierna så var mobilen alltså på flygplansläge. Så det var inte så att den störde i något tillfälle. Men i båda de här testerna, arbetsminne och logik, så blev det alltså så att de som hade mobilen precis bredvid sig presterade sämst. Mm. Följt av de som hade den i fickan, som var nästan lika illa faktiskt. Och de som presterade bäst, som hade liksom full tillgång till sina kognitiva kapaciteter, hade mobilen utanför rummet.
Jag tycker att det där är... det här har vi har pratat om med Mattias Ribbing. Vi berörde också sist vi sågs. Ja. Och nu pratar vi om det igen. Men jag känner så här, det här kan vi inte liksom påminna folk om nog mycket.
Nej.
Och jag har så här spritit till mina kollegor så här, när jag mötes. Hörrni, vet ni vad? Jag har lärt mig en sak. Ja. Vi lämnar telefonerna där borta. För då blir det mycket bättre.
Ja. Ja, men, och även socialt så har man ju sett samma effekt när man låter experimenta mobiltelefonerna på middagsbordet när man träffar folk. Och,
det där sa jag senast igår på festen jag var på. För då hade alla telefoner på. Jag bara, vet ni, vi kommer ha mindre trevligt ikväll om vi inte tar telefonen. De bara, what? Men då hade vi också en så här Instagram-konto där folk skulle liksom lägga upp bilder från den festen. Men det blir ju så här kontraproduktivt då. Alltså jag förstår tanken med det, men det blir ju också... Att då sitter ju folk ännu mer med sina telefoner för det ska läggas upp bilder på det där kontot hela tiden.
Jo, precis. Och det får man väl fundera över. Så här, vad vill vi få ut av den här stunden? Mm. Och är det en viktig aspekt? Alltså att hitta kontakt och komma ihåg vad man är med om och fokusera här och nu. Eller om man vill prestera. Då är det ett störningsmoment. Och då kommer vi in på liksom kanske... debatten med mobiltelefoner i skolan och sådana saker där en del pratar om men vi måste lära oss att hantera deras närvaro. Ja, men ett sätt att lära oss det är att faktiskt förstå våra egna begränsningar och ta bort dem. Lämna dem där vi inte blir störda av dem. För det här är ingenting som man med viljekraft kan påverka.
Nej, och det är det som är så sjukt på något sätt tycker jag. Ett annat ämne som är rätt, som du pratar ganska mycket om nu, det är så ensamhet och ångest hos, hos vuxna också, men framförallt kanske hos tonåringar. Och kopplat liksom till skärmarna och sociala medier. Det här tror jag du har massa kloka tankar kring också som vi borde dela med oss av i denna podd.
Alltså vi har ju sett en ökning av ångest och nedstämdhet under ganska lång tid i Sverige. Så det är väl det första att säga. Det är inte så att sen mobilerna kom så förklarar det hela det förloppet.
Allt ont kommer inte från mobilen.
Nej, exakt. Utan det här är någonting som har pågått under längre tid. Men med det sagt så har också mycket av våra beteenden förändrats ganska radikalt sen vi fick smartphones. Och mycket av våra sociala kontakter och interaktioner har ju flyttats till att bli digital kommunikation. Och med tanke på det som vi pratade om nyss då, med de härliga hormoner som frisätts när vi faktiskt umgås i verkliga livet, så får det ju en att fundera över. Så här, får vi tillräckligt mycket av de här skyddande, härliga juicerna och flödande i hjärnan? Eller börjar vi få en brist på det när vi allt mer ersätter fysisk närvaro med digital? Tittar man på de studier som är gjorda hittills så är det många som bara tar ett något slags ögonblicksperspektiv där man bara tittar, finns det något samband mellan skärmtid och nedstämdhet till exempel? Och då finns det, alltså man tittar om det finns någon korrelation. Och många studier visar på en sån korrelation att mer tid på skärmar, mer tid på sociala medier är också kopplat till mer nedstämdhet. Men då vet man inte om det var så från början eller vilken riktning det här går i. Nej. Det kan vara så att de som var nedstämda från början lägger mer tid. Och då måste man titta på studier som följer användare över tid. Och det finns det färre av de studierna.
För tiden har inte varit så lång än så länge.
Och sen är det dyrt att göra sådana studier. Och sen så, om man ska göra det ordentligt, då ska man ju låta folk som aldrig har använt sociala medier.
De är inte lätta att hitta idag.
Nej, det är ju precis det. Så det här fönstret har stängts för möjligheten att göra sådana typer av studier. Där man börjar använda sociala medier och är...
Blank från början.
Så istället så får man titta på vad händer om man tar en paus från sociala medier. Vad händer om man slutar? För att få någon slags indikation på blir vi påverkade åt något håll eller inte. Och de studierna som har gjort det tycks visa på att vi faktiskt blir negativt påverkade. Eller i alla fall att vi blir positivt påverkade av att ta en paus eller sluta. Mm. Och det ser man både i stresshormonsnivåer men också i då självskattad nedstämdhet och så. Och med det sagt, det är väl inte då lösningen att vi ska sluta med sociala medier, utan hur får vi det till en positiv upplevelse och hur kan vi justera vårt användande så att det inte blir kopplat till någonting som ger oss ångest eller får oss att jämföra oss mycket med andra eller vilka mekanismer som man nu tror att det är.
Alltså, jag tänker om jag sitter där nu och lyssnar på det här och känner så här, men jag har en tonåring som kanske börjar sova sämre eller börjar prestera sämre i skolan. Alltså så här, det är ett problem. Och jag som förälder känner att det känns som att den här telefonen är en del i alla fall av boven i dravat. Vilken hjälp liksom finns att få? Vart tar jag vägen?
Alltså dels så kan man ju göra mycket själv hemma i sin relation, och steg ett är väl att ta den här diskussionen på ett öppet och icke-dömande sätt. Och försöka...
Det är väl det också, att inte säga du sitter för mycket med telefonen, nu måste du sluta.
Och det är ju så lätt att man hamnar där för att man blir orolig.
Ja, men
och
precis.
Ser det här som att det här är boven. Ja, det är kanske en del av det, men det finns ju också de här drivkrafterna som för en dit. Som blir faktiskt tillgodosedda där. Man känner sig sedd och hörd. Okej, hur får vi till att den här ungdomen känner sig sedd och hörd på andra sätt? Finns det saker vi kan göra tillsammans? Kan vi gå ihop som föräldrar och prata om det här tillsammans angående våra tonåringar och sätta upp lite liksom överenskommelser? Att många kanske är oroliga att det händer mycket på sociala medier sent på kvällen som de missar om de inte är där. Då behöver man ju gå ihop i grupp och prata som föräldrateam och säga, hörni, kan vi komma överens om att inga tonåringar hänger på sociala medier efter klockan X på kvällen? Liksom. Så att man kan reducera den här ängslan och liksom FOMO-känslan hos tonåringar så att man vet att jag missar inget nu.
Nej.
Samma sak i skolan, de intervjuer jag har gjort har varit jättegivande där ungdomarna känner sig, vi kan absolut ha mobilfritt, men då måste det gälla alla. För om jag sitter på en lektion och inte får ha mobilen och så vet jag att mina kompisar är i ett annat klassrum där läraren inte är lika sträng med det, då känner jag mig, då kan jag inte koncentrera mig på lektionen ändå för att jag sitter bara och tänker på allt som jag missar.
Ja, just det, det har jag inte tänkt på så mycket.
Men, ja, men det uttrycker de jättestarkt. Det måste vara rättvist, det måste vara samma för alla. Liksom. Så det handlar om att hitta nya normer, hitta nya överenskommelser mellan föräldrar och i samhället att ta den här diskussionen. Hur ska vi ha det? Hur vill vi ha det? Vad vill vi ha för relation till det här? Och hur får vi ut det positiva utan att det blir någonting negativt?
Hur tycker du att den liksom, debatten går nu?
Den har ju varit ganska omogen och ganska svartvit hittills. Men även, jag fick ju möjlighet att åka och hälsa på forskarteamet på Facebook för några veckor sedan.
Ja, just det.
Och jag menar, de inser ju också att det här är ett problem och de försöker ta det på allvar och justera sina algoritmer och så att det inte ska bli negativt. För det ligger ju i deras intresse att folk inte överger plattformarna för att
Vi kan inte hantera dem längre så att vi måste stänga ner dem helt.
Ja, men exakt. Så en sån feature som jag har noterat på Insta till exempel är ju att förut har kritiken varit också kring det här att det finns inget stopp. Alltså man kan scrolla hur länge som helst och få fortsatt tillfredsställelse i sin nyfikenhet och drivande efter belöningar och FOMO. Liksom. Mm. Men nu har de ju lagt till en sån feature där det står you're all caught up. Där det alltså
det är ju faktiskt
finns då ett stopp. Så här, nu behöver du inte scrolla mer
för du har
nu har du sett allt. Och det blir ju jättestor skillnad att få det budskapet och inte behöva gissa. Men det kanske kommer något roligt här alldeles strax, nästa tumdragning. Liksom. Så mycket handlar om att få techbolagen att ta nästa steg i att värna om människans välmående. Och inte fokusera bara på hur man tjänar pengar på att få folk att stanna kvar så länge som möjligt som det har varit.
Nej, precis. Det har liksom nått den gränsen på något sätt. Så att nu måste vi hitta sätt hur vi kan hantera det här och ändå må bra.
Exakt.
Men mer då? Om jag kan prata, såklart, prata med mitt barn. Finns det liksom annan typ av hjälp att få och i sådana fall var?
Ja, men dels bara
när,
en
kanske?
Sak att så här, titta igenom tillsammans, titta igenom flödena. Mm. Vad upplever ditt barn? Vad får den personen ut av de här kontorna som den följer?
Mm.
Så det gäller ju att vara engagerad i det också, så att man kan prata om det tillsammans.
Mm. För sen finns ju en helt annan diskussion, och den tar vi kanske inte idag, men det är de läskiga sakerna och liksom skyddsnätet kring våra barn, för det finns ju faktiskt också onda människor där ute som vill dem illa.
Ja.
Och den tänker jag, den diskussionen tar vi inte idag, men
nej,
den finns okay ju här också.
Men liksom, jag måste bara lägga en note på det, och det är ja, alltså från, av tjejer mellan 12 och 16 år,
mm,
så är en av tre fått sexuellt material skickat till sig av en främling.
Det är ju helt sjukt. Och det säger ju också, eller trycker också på vikten mm av hur, att vi är där som föräldrar,
ja,
och inte dömer dem så att de gömmer exakt sig då.
Exakt.
Vi har pratat med Caroline Engvall om, ja, om det här ja tidigare. Vi kanske borde göra en uppföljning med henne, ja, för det har hänt en massa saker sedan dess.
Ja. Ja, men precis, och det här, det kan ju inte de behöva vara ensamma med, utan nej, det handlar verkligen om att vara engagerad i ens barns liv på nätet också.
Mm.
Precis lika mycket. Och det handlar inte om integritet och gå in och, men de måste ju ha ett privatliv. Ja, mm, ja. Alltså, bjud in dig själv på ett icke-dömande sätt mm så att de känner sig bekväma att prata om både de sakerna, men också så att man kan så här reflektera över, oj, det här kontot är väldigt mycket fokus på att ha ett thigh gap och ha en jättesmal midja. Mm. Hur får det dig att tänka och mm känna för din egen kropp? Det här är ju en orealistisk mm liksom bild av hur en kvinna kan se ut. Ska vi titta efter andra konton också som kan balansera upp ditt ja flöde, eller kanske helt enkelt avfölja några av de här värsta?
Mm. Och det börjar ju jättetidigt. Det vet jag att vi pratade med Caroline om också. Det är ju väldigt små barn som, alltså där våra barn finns, där finns liksom möjlighet till interaktion, där mm finns det slemmon liksom.
Ja, det också, men jag menar också liksom inflytande av att bara titta på orealistiska skönhetsideal
mm
i, som många influencers faktiskt tyvärr bidrar till.
Mm.
Så att rensa i flödena är också en sån sak för att få bukt med en del av de känslorna kanske, om man jämför sig mycket och känner sig otillräcklig själv och så.
Mm.
Men sen, ja, den hjälp som finns att få, det är ju, dels är det ju elevhälsan i mm skolan som ska jobba förebyggande och ja, prata om de här sakerna, om att det ska finnas kurator och skolpsykolog mm i varje skola. Och sen så är det första linjens verksamhet att söka hjälp, och där handlar det om liksom mild psykisk ohälsa.
Mm.
Och sista steget är ju BUP, när det är liksom lite mer allvarlig mm oro kring barnets mentala mående.
Mm. Men det känns som att vi alltid landar, nästan i vilket ämne vi än pratar om, så mm landar vi om relationen mellan förälder och barn.
Ja.
Och att bygga den tidigt.
Ja.
Alltså med ett, så här, ja, men ett ärligt och öppet liksom samtal och ja inte döma. Och så här. Vi hamnar ja nästan alltid där.
Ja.
Och det är ju, ja, det ja är, jag vet inte vad jag ska säga. Men det känns som att det ligger ett ganska stort ansvar alltid hos oss som föräldrar, mm, såklart. Liksom, i mm allt. Men det är också lite läskigt ibland. Man känner mm så här, shit, det är liksom mitt ansvar att inte, ja,
mm,
det känns övermäktigt ibland.
Ja, men det gör jag. Och jag tror att en del av det här som vi började med, skulden och skammen kring det här, handlar också om att förstå att jag har också fastnat i att lägga mer tid än vad jag vill på min mobil. Varför har jag det?
Mm.
Ja, okej. Okay. Det är en del av de här skickligt utformade interaktionsmekanismerna
mm
som faktiskt gör det väldigt svårt att lägga bort den och lägga ifrån sig den.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och är man inte medveten om det, då kan man ju fastna i så här, oh, jag är så usel, jag har så dålig självkontroll att jag inte kan behärska mig, det är inte klokt. Liksom.
Det är så det känns.
Så känns det, och så känns det för nästan alla. Mm. Och det är ju helt onödigt att alla går omkring och klandrar sig själva när det egentligen inte
finns. Jag skyller allt på Facebook.
Nej, men inte bara Facebook.
Och våra komplicerade hjärnor som inte...
Ja, och det finns de här utstuderade mekanismerna. Och känner man till dem, då är det lättare att också ta makten i sina egna händer och säga, aha, okej, det är inte jag som är usel.
Nej.
Det var som bara den, liksom. Mm. Och då börja sätta upp lite överenskommelser med sig själv och faktiskt göra inställnings... Det går ju att konfigurera en del med hjälp av mobilen.
Mm.
Och sätta
begränsat time limits.
Liksom. Mm. Ja, och säga jag kommer inte åt de här apparna mellan de tiderna och de tiderna. Och jag vill inte börja dagen med att direkt scrolla, utan jag får inte öppna någonting och jag får inte kolla min mail förrän jag har kommit till jobbet eller vad det nu kan vara. Liksom. Vad man nu själv har inventerat fram att man vill ha eller vad man har för problem.
Men, nu har vi glidit in på det här med våra, eller med föräldrar och liksom våra vuxna relationer lite grann. Är det något... alltså, frågan var egentligen hur våra barn påverkas av vårat skärmanvändande.
Mm.
Nu ska vi då försöka svara på den här frågan utan att lägga mer skuld och skam på oss föräldrar.
Ja, men jag tror att generellt så... Jag menar, vårt mentala mående... speglas mycket i hur vi tänker om oss själva och hur vi tänker om våra relationer. Eller hur vi känner om oss själva och hur vi känner om våra relationer. Och där gäller ju det, med eller utan skärmproblematik eller inte, ger vi varandra det vi behöver i våra relationer.
Mm.
Och det, man kommer långt med att ge uppmärksamhet till varandra.
Mm.
Och det, att känna sig hörd och sedd, det är ett starkt skydd mot att må dåligt. Så får vi till det, så är det nog ganska bra.
Mm. Känns som att vi landar alltid i samma slutsats. Ja. Mer så här fysisk närvaro med varandra. På riktigt liksom.
Ja.
Oh.
Ja. Och det får man kanske också göra en liten inventering kring. Hur vill vi ha det?
Mm.
Och sen utgå ifrån det och säga, aha, då finns det nog bara tid för 2,5 timmars scrollande, inte 4,5.
Men det är ju så... Borde vi förklara kanske mer? Vad är det som händer i hjärnan? Hur funkar de här kickarna? För det måste ju vara det, liksom.
Mm.
Att man inte kan behärska sig. Det är ju... Ja.
Mm. Alltså,
vad händer i våran hjärna?
Vi har ju liksom olika prioritetsområden i hjärnan baserat på hur gamla de är, rent evolutionärt. Så vi kommer alltid att ha puls och liksom andningen intakt. Mm. Det är prio ett. Liksom det är våra djupaste överlevnadsstrukturer. Sen kommer de här drivkrafterna som är mer känslomässigt styrda.
Mm.
Limbiska system som också sitter djupt. Och de har prio över våra långsiktiga planeringstankar och allt det där.
Mm.
Och det är de här drivkrafterna som vi pratat om, som nyfikenhet, sökande efter belöningar. Och rädslor.
Mm.
Så de här kommer alltid ha prioritet över vad som är logiskt eller vad som är långsiktigt smart att göra eller sådär. Och mycket av det som händer med de här aktiviteterna som vi lägger mycket tid på, både liksom dataspelande och att hänga på sociala medier, de går direkt på de här emotionella drivkrafterna.
Mm.
Och en del av de områdena som är inblandade är till exempel striatum, som är en belöningsstruktur. Det är väldigt starkt beroende av just dopamin, som man har hört mycket om som ett sånt här rus. Transmittorsubstans. Då. Men det är också inblandat i motivation och motorik och allt möjligt annat. Men det är framförallt den här belöningskicken som man tänker på då när man hör om det. Och tittar man på studier som har undersökt vad som händer när vi får en like till exempel, då ser man just att det här området i hjärnans triaden, ja, det lyser upp. Och tittar man på tiden som man lägger på sociala medier jämfört med aktiviteten i det här området, så finns det ett samband där, alltså att mer tid är kopplat till starkare signal i hjärnan. Och samma gäller egentligen dataspelande och för porr har man sett likadant. Och man kan inte säga om vissa har en större känslighet och därför lägger de mer tid på de här belöningsdrivande faktorerna, eller om det är aktiviteten i sig som har gjort att man blir mer aktiv i de här områdena eller inte.
Jag tänker, har man så här beroende, alltså typ som alkoholberoende till exempel, det kan ju ändå vara genetiskt. Skulle det här också kunna vara det då?
Ja, alltså sannolikt är det så att en del har mer sug efter belöningar och strävan efter spänning till exempel. Och här ser man att det faktiskt till och med finns en skillnad som också är kopplad till hur mycket testosteron man har. Så att män typiskt har ett större spänningssökande, ett större sökande efter belöningar, ett behov som är kopplat till den här strukturen striatum i hjärnan, och det är kopplat till hur mycket testosteron man har. Och det förklarar nu också statistiken som visar att män har ungefär 3 gånger så hög beroendeproblematik som kvinnor har. Generellt, liksom, kring olika typer av beroenden.
Men ser man att det är mer män som mår, jag ska formulera det här, som mår sämre av liksom, sociala medieanvändare än kvinnor?
Nej, jag tror att det snarare förklarar varför fler killar lägger tid på att gamea till exempel. För där får man fler av de här drivkrafterna.
Starkare kickar liksom.
Ja, och framförallt det här spänningssökandet och belöningar. Så att det skulle nog kunna förklara det, att skillnaden i vårt mediala konsumerande. Kvinnor å andra sidan blir mer påverkade av att titta på bilder på kroppar av kvinnor. Och särskilt då bilder som ligger nära det här skönhetsidealet. Det skapar en reaktion i hjärnan som har med ångest att göra. Och jämförande självreflektion liksom.
För det är det som gör att man mår så dåligt. Alltså det är så märkligt ändå tycker jag. Hur något som man liksom inte kan låta bli och också kan må ganska bra av att liksom ha de här... Ja, men man har sina, ja, men jag har någon så här WhatsApp-grupper med liksom kompisar som inte träffas ofta. Det är så här fantastiskt liksom. Ja, men härligt.
Verkligen.
Samtidigt som att jag kan må så sjukt dåligt. Jag vet inte om jag berättat det förut i podden, men det var väl ett par år sedan när jag liksom hade så här, ja, men Oscar och Vera var typ 1,5 och så hade jag två 1,5-åring och en 3,5-åring. Det var ingen bra sommar liksom. Det var inget kul. Och alla andra låg på bryggor och drack rosévin och hade det så himla härligt. Och ändå kan jag inte låta bli att titta på det. Jag borde ju bara så här lagt bort den här telefonen hela sommaren och försökt överleva. Och
ja, inte. Eller stängt ner den appen. Eller avföljt.
Men varför gör jag inte det? Liksom?
Därför att det finns också en rädsla av att missa något.
Du är tillbaka där. Du är lite som en tonåring.
Ja, men vi är alla det. Och det är ju för att de här emotionella drivkrafterna har prioritet. De kommer styra. Och det är väl det som i framtiden önskar jag att vi tar fram mer värderingsstyrda produkter och inte, alltså att vi måste tänka efter först och särskilt om vi riktar oss till ungdomar och barn. Vilka drivkrafter trycker vi på? Vad kan det här få för konsekvenser? Ska det här vara liksom etiskt försvarbart om 100 år eller inte?
Och nu kan väl en uppmaning då till alla där ute som har små barn, det är väl kanske att lägga ifrån sig telefonen eller ta bort lite av de här apparna under sommaren speciellt, för det känns som att det är då det så exploderar av härligheter som på ett sätt kan vara lite mysigt, men som kan också skapa ganska mycket ångest över sin egen sommar som kanske egentligen är helt fantastisk, men man ser så mycket annat där
om man vill, och annars så liksom, hur kan jag bidra till att få en balanserad
vissa lite
en annan balanserad
lite diskbänkar överösta med gammal matrester och sånt eller något, jag vet inte.
Och det handlar ju inte om att liksom slänga ut hela mobilen, utan det handlar om att kanske ändra sitt beteende lite grann eller avfölja vissa konton eller, och kanske fokusera mer på messages liksom, göra
direktkontakt. Det som man vet är, kommer bara ge mig, om inte folk berättar tråkiga saker såklart. Ja. Men det är också fint på något vis. Liksom. Att man kan prata med varandra fast man inte ses jämt.
Ja.
Vilket man kanske inte har tid med under de här åren.
Exakt.
Ja. Ja. Vi pratade ju lite om det här med middagar och telefoner på bord och sånt där. Finns det några andra såna där små saker man kan tänka på i sina liksom, relationer som, ja, men mellan vuxna eller mellan vuxna och barn som man kan ta till sig? Jag tycker att den där med telefonerna på middagsbordet är en sån här jättebra grej.
Mm. Ja, men absolut. Och det är ju närvaron till telefonen egentligen. Mm. Så att även när man tittar på en film tillsammans, klarar man av en hel film utan att plocka upp mobilen? Eller kan man kanske lägga mobilen i ett annat rum när man kollar på den där filmen för att faktiskt
se filmen?
Ja.
Och också tillsammans. Man kanske också vill prata med varandra om filmen.
Ja, nej, men jag tror liksom, vi har bara vanemässigt haft den inom räckhåll hela tiden.
Mm.
Kanske inte måste ha den inom räckhåll hela tiden och kanske medvetet kan lägga den på någon designerad plats som man bestämmer. Att så här, om jag inte använder den, om jag inte ska faktiskt kolla kalendern eller ringa ett samtal, eller, då får den ligga här.
Men vi använder den till så himla mycket. Alltså så här, ja, men vi googlar något. Man pratar om något, ja, men vi googlar det.
Mm.
Då så bara, men vad är telefonen?
Ja.
Ligger den lådan där borta? Men det känns som att vi...
Ja, men det är för trösklarna är så låga.
Ja, men
att
extremt göra det
låga. Hela tiden. Och då kanske man kan säga, ja, men vi kan kolla på det sen. Prata klart. Mm. Eller liksom fullfölj din tanke nu. Så att vi inte...
Men gud vad det kräver ändå så här bestämdhet. Eller så här.
Ja, men det kräver medvetenhet. Mm. Och då får man nog ha den diskussionen först. Hur ska vi hantera det här? Och testa det. Man kan ju, vi provar det här en vecka. Och se vad om vi upplever någon skillnad. Eller om det spelar ingen roll. Så fine. Då är det nog inget problem. Men...
Nej.
Och sen det här med vad man laddar mobilen då. Och där är ju tonåringar, de studier som finns visar ju också att många kliver upp på natten och kollar på, eller kanske så här, de vaknar av någon anledning, men vaknar ju några gånger på natt. Och så ska man kolla vad klockan är, och så gör man det på mobilen, och så har det kommit in massor med notiser om olika saker. Och så ska man bara kolla på lite. Det.
Och sen har det gått en timme.
Och sen, ja. Så att ta bort den möjligheten genom att ladda mobilen i ett annat rum är ju en enkel fix.
Mm.
Men också för vuxnas lilla godnattrutin kanske det kan vara fördel att inte ha mobilen där som...
Jag har köpt en veckarklocka faktiskt.
Ja.
Och så var jag jättebra på att använda den ett tag, men sen tyckte min man att den lät så illa. Nu är telefonen tillbaka.
Ja. Kanske en klockradio med något.
Ja, men precis. Milt. Jag ska försöka hitta på något annat. Men du, checklister har ju du i boken. Står det? Finns det några andra saker vi ska... Nu har vi inte boken här, så nu blev det här lite... Se hur du kommer ihåg.
Ja,
för nu har vi ändå rabblat upp några saker som man kan liksom gå hem och fundera lite på hur man vill ha det. Och kanske testa lite grann. Finns det andra saker så här? För nu ska vi snart avrunda denna podd.
Nej, men det är väl ersätta användandet. Alltså man känner att så här... Att man slentrianmässigt bara scrollar mer än vad man skulle vilja.
Mm.
Vad vill man göra istället på bussen då? Till exempel på jobbet eller så. Ta med en annan aktivitet i väskan. Ta med en bok eller ta med en stickning eller någonting annat. Så att du ersätter det användandet som du vill bli av med den aktivitet du vill ha istället. Och så sänka trösklarna för sånt som man vill göra. För det mycket handlar ju om vad ska vi göra av den här tiden istället. Och det gäller ju även när man ska försöka hjälpa ungdomar att få bukt med sitt användande. Det går inte bara att säga sluta med det här, utan då blir det vad gör vi istället då?
Mm.
Erbjuda lösningar på det och särskilt umgänge då. Och så som sagt, rensa i flödet, se till att man får ut det som är bra utan att det blir det negativa. Och titta över om det går ut över de här skyddande faktorerna.
Mm. Ja. Så ska vi nog överleva den här sommaren också.
Ja.
Och umgås lite mer med varandra och inte bara med telefonerna.
Ja.
Och så använder dem, för de är ju fantastiska. Liksom.
Ja.
Använder dem till det de ska användas till.
Ja. Det är så roligt. När Steve Jobs liksom kom ut med smartphonen. Och bara, den innehåller allt. Allt på samma ställe. Är inte fantastiskt? Bara, jo. Men vi klarar inte av det. Nej. Alltså, det är nästan så. Det blir just, de råden är så här, ja, plocka ut den här funktionen, ersätt det med veckaklocka, sätt ett armbandsur på vristen så du inte behöver kolla på mobilen. Du vet.
Ja.
Det är som att vi börjar dela upp grejerna igen nu för att vi inte riktigt klarar av att ha nöje, arbete, kontakter, allt på samma ställe.
Och då är det också bra att landa i att det inte är vi som är knasiga utan det är liksom...
Det här kanske var ett felsteg. Nej, men det kommer bli bättre. Man kommer hitta bättre och bättre tekniska lösningar som lirar med mänskligt välmående. Mm. Just nu har vi bara hamnat i en liten uppmärksamhetskris skulle jag säga. Mm. Men den kommer lösa sig.
Skönt!
Och tills det är löst så får vi vara medvetna och parera så bra vi kan.
Det tycker jag var jättefina slutord för dagen. Tack snälla Sissela för att jag har fått prata med dig igen.
Tack själv.
Och vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Ha det bra. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.